I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Svenskans lagspecialer tuffar på inför den allsvenska starten. Det är men 2 veckor ungefär till att allsvenskan drar igång igen. Den här turen har kommit till IFK Göteborg, Jocke Hanes. Det ska bli kul att prata lite fjolår och så vidare.
Ja, framförallt den här delen när vi pratar om en recap för fjolåret. Den ser jag har sett fram emot hela veckan.
Det förstår jag. Att du har suttit ut och skrivit en novell som du ska prata om. Och ta upp gamla minnen och matcher som du minns och så vidare.
Nej, jag kan väl säga så här då. 2023. Börja med att tränaren fick sparken. Och sluta med att vi klarade oss kvar med sista sparken. Och däremellan gick våra 2 stora enorma talanger åt helvete. Och vår största stjärna på flera år fick sluta i förtid på grund av skada. Så det är klart att det var ett jävla år ändå.
Det är verkligen fint att det är en sån once I'm out, they pull me back in-känsla. För att jag har ju hört dig i 4 avsnitt nu tror jag säga att äntligen är det sista gången vi pratar om Blåvitt 2023. Men det kommer liksom, du blir ju intvingad i det hela tiden igen och igen och igen.
Jag vet, men jag har också på något sätt kunnat bearbeta det här nu och egentligen gå vidare. Så att, hit me with your best shot.
Det är ändå starkt. Så ni hör Marcus Tapper på plats i studion också. Dessutom Peter som ju håller på BP.
Ja, det gör jag.
Hur är läget?
Det är faktiskt jättebra. Kul att snacka om en annan klubb för en gång.
Ja, BP-avsnittet ligger ju där redan som podd som man kan lyssna på. Det är ju en trevlig guide tycker jag det här. Det är den enda guiden man behöver ha inför allsvenskan för att få lite koll på motståndarna också. Men IFK Göteborg, vad väcker det för känslor, Blåvitt?
Nej, men min enda relation just nu är ju att jag hade ju så här grov flashback från sista sekunden av Adam Carlén gör det målet. På slutsignal på Grimsta så är det fortfarande 1-1 i Varberg.
Så det var lite firarläge där.
Så vi var ju så här, publiken jublade ändå. Och spelarna var lite så här, hur har det gått? Kollar upp resultattavlan, det står 1-1. Precis då får vi 2-1. Och jag började berätta det för spelarna. Så här, okej, då vi gjorde precis 2-1. Det var lite speciell känsla precis där. Så det är väl det jag liksom, lite flashback kommer nu när jag sitter här bredvid.
Det har ju genom åren slussats lite BP-talanger ner till
även,
västkusten.
Även dit, ja.
Ja, alltså det har Augustinsson, Starfelt och så vidare och så vidare. Nu är Oskar Pettersson där nere. Har du haft någon kontakt med honom sedan han blev klar för Blåvitt?
Nej, ytterst lite. Jag mässade han ju bara när han tog sig ut till januari-turnén och gratulerade till det. Och kollat bara hur är läget nere i Göteborg. Men i övrigt så har jag inte följt upp så noga med honom. Jag har fullt show med de nya i BP.
Jag fattar. Men vi gör väl så, Jocke, att vi börjar med den härliga första punkten som är en liten recap på 2023. Det var ju ett...
Jag har inte kört den redan.
Nej, det var ju ett år som var vi skulle egentligen kunna sitta och prata om det länge. Det ska vi såklart inte behöva göra i det här avsnittet. Då blir vi lite för långa. Men vart vill du börja? Ska vi liksom...
Nej, men om man ska ta någonting liksom som ändå gör det relevant in i årets säsong, så är det ju liksom att allting fram till sommaren är ju liksom en mardrömsdimma, om man ska vara helt ärliga.
Från avspark i kuppen fram till sommaren är ju, det måste ju vara som att leva i en mardröm dygnet runt.
Prövade supportrar alltså, och liksom, man har visst att tränaren sparkas och det skiter sig med Kim Hellberg som skulle komma in och ta det veckan innan. Och sen så första matchen så gör Marcus Berg självmålet som leder fram till att vi förlorar matchen.
Mot
sen,
Kim Hellberg.
Ja, och sen fortsätter det bara så. Vi har liksom härliga glimtar som när Pontus Wahlberg drar bollen i bakhuvudet på Gustav Svensson till en kvittering på Friends Arena. Och så det bara höll på så hela tiden. Och sen så var vi ju såklart jävligt dåliga också. Det ska vi inte heller säga. Det var ju inte någon schysst situation för de två assisterade tränare som vi hade, som vi bara fick ta den liksom livlösa babyn i knät liksom och ska försöka rädda den.
Om man påminner om det extra knivhugget där, var det att den enda spelaren nästan som faktiskt stack ut positivt var ju Sebastian Olsson också, som framförallt, jag kommer ihåg mot IFK Norrköping, tyckte jag att han är jävligt bra. Så sen går ju han sönder där också i det sammanhanget.
Det var han som gav oss något sorts hopp liksom. Den som låg bakom våra få poäng var ju Sebastian Olsson, och givetvis blir han långtidsskadad.
Det är också nästan svårt utifrån att förstå hur djupt ner ni var i det här mörkret.
Att vi var ute. Och ska man liksom hitta en komisk effekt på det, då är det den här matchen mot Hammarby hemma. När Kurtulus pluckar upp bollen i egen straffområde med handen. Och vi får inte straff. Liksom. Det fanns inte någonting. Liksom. Så där har du ju första halvan av säsongen. Så dåligt var den. För att sen när Jens Asko kommer in faktiskt ändå efter lite hack i maskineriet faktiskt tvärvända. Så att man får ju liksom ta en tidig rättning före och efter Kristus, höll jag på att säga. Men så mycket ska vi inte hissa upp honom till skyarna heller. Han är ändå bara en fotbollstränare.
Men finns det inte tre tidräkningar också? För sen kommer väl en period på hösten där resultaten går emot rätt rejält också i slutet av säsongen. Är det sista sju omgångar eller något fram till Varberg-matchen där som det också knackar rejält igen? För innan de trodde man ju att ni var klara för att klara er kvar. Och sen går det ju ner igen där.
Jag anser ju att vi var ju klara.
Ja, du sa ju det.
Ja, jag sa det och jag fick rätt. Ja. Så låt mig ha den lilla. Nej, så är det såklart också. Det var väl så att när Jens kom in så gick han in med en sak. Liksom. Okej, nu får vi sätta ett spelsätt. Vi får göra en sak som vi är jävligt bra på. Och det gav otroligt bra resultat. Vårt pressspel på in i mittfältet först och främst. Men sen så kanske det i slutändan var så att vi bara hade det. Och jag förstår att det blev så. Man har inte tid att gå in och skruva på så mycket saker när man kommer in med någon vecka på sig och sätta sin grej. Så att det funkade och det höll hela vägen ut. Och det där drar vi i sträcket, tycker jag.
Men är det en... Alltså jag vet inte, jag tycker också att det är på en väldigt mycket bättre plats än det var innan Jens kom in, så att säga. Men är det någon slags oro att det ändå avslutades på det sättet med så lite poäng i slutet av säsongen? Och man säger Mucholli och de som verkligen kom in under sommaren och förändrade och räddade er kvar. Att det kom ju inte så mycket sen på hösten. Liksom. Känns det bara som att det blev så, vi klarar oss kvar, vi startar om? Eller har man någon oro för det slutet på säsongen? Liksom?
Alltså jag tycker såklart att vi är på en väldigt, väldigt mycket bättre plats. Alltså... Kollar man vilka startelver vi hade där ett tag, så jämför det med hur det är nu så då vill man inte titta bakåt.
Det är faktiskt overkligt om man kollar på era startelver från omgång 7-8 sådär. Man bara, va?
Vilka är de här? Vilka, vad är det här för gäng? Ja.
Samtidigt som så här, om jag nu ska vara lite jävelens advokat, alltså vi har ett relativt nyligen avslutat kuppspel där det är så här, ja, det finns nyanser i det, men om man bara kollar på det på ytan så är det ett avgörande 8-15 mot Skövde. Det är en overkligt usel insats mot Nordic United där ni har tur att ni får mer tre och en poäng i viss mån. Inte så som matchen var. Men utifrån när ni gör 3-3 i 93 och 4-3 i 96. Det går, alltså, sen kan man prata om hur matchen var i stort och uteblivna straffar. Jada, jada, jada. Men på det stora hela och sen en 3-0-tors mot Djurgården. Är du liksom... Hur har cupspelet liksom påverkat din förväntansbild på Allsvenskan 2024?
Nej, men det var egentligen det jag skulle komma till då. För att det som vi kanske såg i slutet på förra säsongen, det kanske ändå är avsaknaden av Marcus Berg som var målskytten där. Och som inte fanns och som kanske inte heller riktigt tydligt finns nu heller. Den där solklara nian som bombar in mål. Alltså det blir ju en repig skiva här liksom. Så har vi suttit i 2 år nu. Hallå, vi behöver in en ordentlig nia. Eller en offensiv kraft i alla fall som kan göra mycket mål. Och den är inte där heller. Sen så tror jag verkligen att de andra spelarna som ändå är offensiva målfarliga spelare kommer göra mera mål. Men finns det någon oro som är en stor oro så är det givetvis det. Att det inte finns den där tydliga. Och det är ju också så att det är den svåraste saken att värva. För det är det som alla vill ha. Det som alltid går att sälja. Det som alltid kostar pengar. En anfallare som gör mål. Jättelätt att säga. Jättesvårt att köpa.
Ja, för att Djurgården, Hammarby, Malmö och alla andra är också ute efter exakt den spelaren.
Och har typ sällan lyckats med de köpen, även om de har lagt upp 20 miljoner för dem. Liksom. Så att det är en svår ekvation att lösa. Det är den vi behöver lösa för att vi ska få det att flyga.
Innan vi släpper 2023 då, så måste vi ändå bara så här... Det är årsmötets tider. IFK Göteborg hade årsmöte tidigare den här veckan när det här släpps. Var det liksom... Var det någonting som togs upp eller någonting du tar med dig från det där man ändå skulle avhandla 2023 som var ett turbulent år som du liksom tycker är värt att ta upp här?
Jag tycker att det har stötts och blötts så himla många gånger fram och tillbaka. Vi gjorde ju ett BB-podd med ordföranden Rickard Berkling till exempel.
Precis, som blev omvald.
Precis innan det, ja. Där han mer eller mindre säger att får vi inte ordning på det här så är inte jag relevant längre. Så att det är ju verkligen ändå att de sätter upp sig själva på
lite sin sista chansen eller?
Det om man tolkar det som han säger, jag kan inte tolka det på något annat sätt.
Nej. Spännande. Vi tar oss vidare då till tränaren Jens Asko som alltså kom in i somras och ju ändå på något sätt alltså väldigt tidigt lyckades ju på något sätt ändå upplevde jag det som utifrån ena massorna. Det kändes som att de allra flesta, även om alla supportskar såklart är brokiga, så kändes det ändå som att en majoritet på något sätt utifrån det som hade varit så kunde folk ställa sig bakom Asko. Upplever du fortfarande att förtroendet ändå är stort bland majoriteten?
Ja, men det tycker jag. Det fick väl en liten törn i den här cupmatchen mot Djurgården när det här omtalade kvadruppelbytet som vi inte orkar prata mer om helt enkelt.
Nej, det förstår jag.
Men det var väl första gången som folk bara, ej, vad fan gör du? Jag upplevde i alla fall det. Sen har man ju förmånen att få prata lite mer med tränaren än vad många andra har. Jag upplevde att det var professionalism på en lite annan nivå. Det var liksom, oj, fan, det är ju så här det ska vara. Alltså en person som kan vara jävligt ödmjuk och sårbar när man pratar med honom. Säga sig, nej men det här är jag inte bra på. Det här gör mig ledsen. Ni förstår, det är inte den här machostilen som ofta tränare ska ha. Men ändå med en sån otroligt inneboende respekt. Så jag förstår varför folk lyssnar på honom. För jag satt som klassens ljus när vi intervjuade honom. Och det gör jag sällan, det vet ni.
Känns han inte dansk men inte galen? Det är det perfekta man kan vara, tror jag. Ja.
Det är väl bara för att du har för erfarenhet på senaste året.
Ja, fast har ni sett alla danska tränare genom tiderna?
Det är ingen dum spaning. Sen så har han ju också sånt här resting bitch face. Så han ser att den är jävligt irriterad ut.
När man ställer en fråga till honom så då är han lite sådär... Ett ansiktsuttryck som är så här, vad fan vet du? Var ska du med det här? Ja. Alltså man blir lite så här, jag kommer ihåg när man var med och så. Jag vågar inte ställa en fråga. Alltså, jag kör, hur är läget? Sen är jag tyst resten. Liksom. Så, du vill inne på någonting, att någon form av liksom inneboende, ja, men respektingivande...
Han behöver inte rita ifrån för att folk lyssnar och gör som man säger ändå. Och sen så är han ju framförallt väldigt bra defensivt. Det ser man ju att det har han ordning på. Och vi har fått in en norsk assisterande ung som heter Sindre Kjelmeland som var huvudtränare i IK Start innan då som assisterande som är väldigt duktig på det offensiva, sägs det. Jag har inte riktigt... Alltså det är svårt att bedöma. Men det känns som en bra kombo. Och det som jag tar med mig, som är med ännu en sak från förra säsongen då, att sen Jens kom in så hade vi ett poängsnitt som skulle gett en femte plats utslaget på hela säsongen. Och då är ju ändå den här dippen i slutet inräknad i det. Så det säger ju ändå att vi har fått in något som är väldigt mycket bättre i alla fall.
Vad
vi inledde förra säsongen med.
Mm, vad liksom spelmässigt och taktiskt så här under cupgruppen och försäsongsmatcherna. Är det någonting du tycker i se att det här har man antingen jobbat på eller kanske vridit på mot hösten som var?
Alltså det är ju det är ett lag som har varit lite sökande efter ett offensivt spel. Inte konstigt. Tyvärr så har det också kantats ganska mycket av skador den här försäsongen. Så jag upplever att vi har liksom inte fått riktigt den chansen att sätta det offensiva spelet som de hade hoppats på, tror jag. Och det kommer säkert att såra oss en bit in i allsvenskan också, är jag rädd. Men jag tycker att man ser ändå ett liksom spelförande som är på en helt annan nivå än förra året. Det tycker jag verkligen. Sen så måste man få utdelning på det, för annars kan det snabbt hamna i andra händen på planen.
Får jag en liten fråga där, för jag har sett den kritiken i Göteborgs led, så jag vill höra vad du tycker om det. Mm. Att just att när man ska vara mer spelförande så använder man ofta målvakten mer i spel, och Pontus Dahlbergs fötter har ju ifrågasatts väldigt mycket i era led. Hur ser du på den grejen? För det landar ju också på tränaren på något sätt, att spela en taktik som involverar målvakten kanske mer på fötterna, medan man har en målvakt som, jag skulle säga Pontus Dahlberg är ju bra på mycket, men fötterna är ju inte en av de grejerna liksom.
Nej, men man såg det faktiskt väldigt tydligt. Vi spelade träningsmatch mot Öster här i veckan. Och då är, när det inte är lika mycket publik, så ser man ju och hör man ju tränarens agerar lite mer. Det var ett par gånger som han verkligen vinkade upp Pontus. Du ska upp längre upp i banan i uppspelsfasen också.
Men är inte det en skör grej då, eftersom det kanske är hans svaghet ändå lite?
Alltså jag tycker inte att han har så dåliga fötter som det blir ju såklart.
Nej, nu baserar jag mig mer på vad jag sett folk era supportrar skriva på Twitter så att säga liksom.
Ja, men man hamnar ju också lätt när man kan plocka ut vissa delar, det här Gustav Svensson situationen mot AIK och den här jättemärkliga ingripandet mot Djurgården. Men jag skulle ändå säga att de ändå är relativt liksom i minoritet. Han är helt okej med fötterna. Sen så är det ju klart att han kommer ju alltid bli jämfört med Werner Hahn.
Fan vilken mardröm.
Alltså jag förstår om Pontus Dahlberg till och med har lite komplex över det. Mm. För att komma in och ersätta kanske allsvenskans bästa målvakt med fötterna genom tiderna. Friedrich emot kanske. Och så har man själv sina uspar någon helt annanstans. Det blir så jävla tydligt så att säga. Mm. Men tittar man på matchen mot Djurgården i kuppen så är det ju också han som han håller ju kvar Blåvitt i matchen ganska länge också. Så att om han bara får ordning på sitt huvud, hoppas vi verkligen, och han liksom kanske får ordning lite på huvud och fötter då, så tror jag ändå att han har potential att vara en av de bästa målvakterna i allsvenskan, och det kanske man inte kunna rynka på näsan åt heller.
Nej, men för annars tycker jag ju taktiken fungerar. Alltså tittar man på Göteborgs lag så tycker jag det är ett lag som kan spela mer fotboll. Alltså jag menar Gustav Svensson till exempel, det är ju inte en mittback som bara, folk ser ju honom som någon jävla brottarbjörn, men han har ju ett bra passningsspel i sig. Alltså, han har spelat på det.
Han är trots allt mittfältare egentligen.
Ja, exakt. Och jag tycker även mittfältet som det ser ut nu är ganska spelskickligt, med även inslag av den nya Malik som kan själv springa förbi en lagdel. Och sen, alltså det finns mycket spelskicklig potential i laget.
Det finns mycket nytt, som nya vapen på något sätt.
Ja, men som funkar i den här taktiken med OP in och allt det där också så att säga. Men det är väl att jag kan förstå de som sätter frågetecken på att om det är en taktik där man ska använda mer målvakt, så kanske inte Pontus Dahlberg är den jag tänker där heller. Liksom.
Nej, alltså jag har lite så här, när man sitter och tänker på ja, men ett tabelltips och motståndarna och så vidare och så vidare, och Göteborg kommer från det de kommer ifrån, men sen så om man kollar på den där startelvan, eller en tilltänkt startelva-ish. Även om mittfältet är väl, det är ju den lag där jag tycker är klart svagast och där det finns frågetecken och där det ska in någonting. Men alltså, utöver det, om man bara kollar på alltså Oscar Pettersson, Mucholli, Santos, din backlinje som du är inne på att ska ha fått ordning på det, defensivt såg bra ut under hösten. Pontus Dahlberg, ja, han gör sina tavlor, men han har också en rätt hög högsta nivå. Alltså, på pappret är det ju så här, Blåvitt ska ju göra en ganska bra säsong. Sen menar jag ju inte att Blåvitt ska upp och slåss om liksom topp 5 eller något sånt. Det tror jag absolut inte. Men på tal om ASKO och liksom förtroende och sådana saker, har man liksom råd, tror du att Blåvitts sportsledning har råd att komma sig 12?
Alltså, då kommer det ju vara ett misslyckande i så fall. Så vågar jag inte tänka nu.
Nej, förstår, det är lite intressant. Kan man inte bredda frågan till vad är förväntningarna? För jag har också jättesvårt att se. Jag har svårt att placera Blåvitt i mitt huvud. Men vad är förväntningarna i supporterled?
Sen är det ju också så, eftersom vi har en så tydlig liksom nöt att knäcka i just anfallare, målskytte. Mm. Så det, jag tycker när man tittar på laget så ja, vi är en väldigt bra forward och en väldigt bra mittback ifrån att kunna lyfta ordentligt i tabellen. Men då ska man ju också ha de två delarna av centrallinjen.
12 liksom, är ett misslyckande, vad är ett lyckande så att säga då?
Men så här, man får väl vara ödmjuk och säga över halvan liksom. Mm. Då får vi vara nöjda.
Men kopplar man inte an då till att Ola Larsson ändå kommer in och är ganska tydlig med att vi måste jobba med det här långsiktigt. Det är inte quick fix på ett år att vi går från åka ur i stort sett till att vara på över halvan. Alltså det är väldigt sällan det går på ett år.
Mm.
Det har ju hänt, men det, nej, men alltså, det är mycket som behöver ske på under lång tid.
Alltså, om vi pratar målsättning så är det ju där någonstans på något sätt. Alltså, sen så om vi om vi klarar oss från en bottenstrid så får det väl vara första steget på trappan på något sätt. Det är väl så man får se nyktigt på det, även om det är för jävligt. Men sen så ser man också, som August säger, om du tittar på vilka olika spelare faktiskt finns i truppen, så det finns ju en potential att komma mycket högre.
Ja, men
om man
får till det. Alltså, för att inkludera båda er i det, att IFK Göteborg ändå, de kan ändå gå in och plocka Oscar Pettersson. Det hade ju inte, han hade ju såklart aldrig gått till Sirius eller Värnamo eller Mjällby eller vad det nu är, alltså lag i den delen av tabellen på något sätt. Alltså att man ändå gör det. Mucholli såg vi i höstas, vi har sett under kuppen också, att han kommer vara svinbra i år också. Gustav Svensson där som så här low key var så här, men typ vart en av seriens bästa mittbackar under hösten. Mm. Alltså lite så. Så att jag menar, förväntningarna blir ju ändå, alltså jag kan tänka mig att de brottas med det. Det gör jag som AIK-are också, för att dra paralleller mellan våra klubbar, att så här, ja, man är ödmjuk inför hur man presterade i fjol, samtidigt som man också har sin självbild och storlek på klubb och ja, men namn på papper och så vidare. Att så här, det borde fan se så mycket bättre ut.
Och sen så är det
också, så här, hur bråttom ska man ha? För att man vill
det är ju frågan, och det har ju varit problem. Liksom.
Och jag har ju full respekt för att man som supporter vill att man vill ju vinna varje match. Liksom. Men att ändå ha den här förståelsen för att saker tar tid. Man behöver bygga om och förändra.
Så länge som vi ser en utveckling framåt så tror jag ändå att vi kommer sitta ganska lugnt i båtar i år. För jag tror att det finns ändå någon sorts konsensus inom föreningen att vi kan inte hålla på att sparka folk hela tiden. Mm. För det är liksom, alltså det har vi pratat ganska mycket om i Blåvittledningen här. Liksom att, jag tror att Blåvitt AIK är solklart sämst på kontinuitet på de ledande positionerna. Så att säga ordförande, klubbchef, sportchef, tränare. Alltså på den centrallinjen eller vad man ska kalla det. Att folk sitter i snitt ett halvår liksom. Men nästan så. Mot de klubbarna som har framgång, då är det samma personer som får driva det ett par år. Och även om det inte går spikrakt framåt, jag menar, det är väl därför som vissa i klubben har fått sitta kvar nu istället för att sparkas nytt. Vi måste försöka med att hålla den. Det är ju tråkigt snack såklart, men
på ett sätt, sista frågan kanske, för vi är ju fortfarande på Jens Asko som tränare på något sätt. Och det är lite taktik som jag vill fråga vad du ser på också, att jag tycker ju, eller jag vill fråga hur du ser på Oscar Pettersson, för jag tycker ni har inte använt honom som han använder i BP, det han värvades från riktigt, och även Thomas Santos ska väl vara högerback i år är väl tanken, va?
Mm.
Fast han kanske var en av era bästa spelare när han var högre upp i plan förra året, och man kan ändå se lite brister i den defensiven. Hur ser du på det där? Är det rätt väg att, för nu har ni använt Oscar en del till vänster istället för höger, han var i BP, och flyttat ner Santos istället då. Hur ser du på de två, deras användning den här säsongen? Liksom?
Alltså det handlar ju om att få ihop ett pussel. Mm. Jag tror att man har testat OP på vänsterkanten för att man vill försöka spela med inverterade fötter, så att säga, att komma med, bryta in i banan och inte bara behöva slå inlägg. Nu senaste matchen mot Öster så spelar han på högerkanten.
Mm.
I hans fall så tror jag att han har lidit väldigt mycket på försäsongen av att vi nästan har försökt överarbeta in ett nytt spelsätt. Mm. Vi har nästan tränat på det nya sättet att spela även i matcherna. Och nu förstår jag menar. Okej, vi kan slå den långa bollen nu, men vi försöker gnugga på vårt passningsspel istället. Så de här långa bollarna bakom backlinjen som är Oscars adelsmärke, de har kommit väldigt sällan. Jag tror i och med att vi har fått in Andreas Pint på inne i mittfältet här nu som ändå har.
Vi har fått den stora äran att göra ytterligare ett jätteroligt samarbete med MQ. Och ni vet väl om att MQ är Sveriges största varumärkeskedja inom mode och erbjuder kvinnor och män noga utvalt mode sedan 1957. Har ni koll på det? Nu har vi fått möjligheten att göra utvalt av Toto. Vad är det för någonting då? Jo, vi har valt ut våra favoriter från vårens kollektion. Och den kollektionen, Agge, den kallas för Desert Sunset och här finns något för alla, det kan vi verkligen intyga.
Ja, men visst är det så, va, där ju såklart linne spelar en stor huvudroll även den här våren. Men om linne inte är din grej så kan man ju faktiskt ta lite lugnt och välja någonting annat. Det finns en massa andra plagg, så behöver man ju inte alltid, Thomas, köra bara linne. Man kan ha en linneskjorta till ett par riktigt schyssta jeans.
Så är det, har du någon favorit från kollektionen?
Ja, jag har ju det. Jag är ju svag för Dante's shirt, va? Mm. Jag har väl fyra olika färger nu,
har
tror jag.
Fyra färger?
Ja, jajamän,
ja, men det är ju så där härligt när man har en favorit. Mm. Och att man köper i flera olika färger. Sen så tycker jag också att den här kollektionen är väldigt tidlös. Alltså man investerar i den nu och då investerar man i en långsiktig garderob. Och så tycker jag MQ tänker kring många av sina kollektioner även bakåt i tiden. Men jag älskar Desert Sunset. Det är en otroligt härlig vår-sommarkollektion.
Så är det. Vi har ju också, Thomas, en kod, Toto20, som ger 20% rabatt på de egna varumärkena. Gäller mellan 22 april till den 5 maj. Så att det gäller att vara lite på tå här. Det är på de egna varumärkena för dam och här är det Bondelid, Bleck och så vidare. Ni kan det där vid det här laget. Vid ett köp över 500 spänn. Koden gäller online och i butik.
Så spring och köp era favoritjeans, en skön linneskjorta, ett par fina solglasögon. In på mq.se eller butik. Spana in våra favoriter.
Hörrni vänner, nu ska vi prata lite matlagning, men framförallt kryddor tillsammans med våra nya vänner på Kockens. Kockens har ju varit en ledande aktör och innovatör på den svenska kryddmarknaden sedan 1950-talet. Och de har ju en ny superkrydda, chili jalapeno flakes, som är perfekt till våren och sommarens fina grillning. Och jag testade faktiskt den här i veckan. Körde på en riktigt fin flankstek på grillen, körde på chili jalapeno flakes, lät den ligga lite på indirekt värme i några timmar, plockade upp den, tog fram lite tortillabröd, la på den här perfekt grillade flanksteken, toppade med lite picklad rödlök, koriander och lime. Mm, vad gott det var. Och kryddan finns att köpa på Willys. Så plocka fram grillen nu och använd den här superkryddan som är perfekt till kött men funkar också lika bra till fisk. Eller kanske till en riktigt fin spicy margarita där man kan garnera kanterna med den här nya chili jalapeno-smaken från Kockens. Stort tack för att ni är med och gör tuttosvenskan möjlig, Kockens.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Det är fram till sommaren, eller?
Ja, det är, så är det. Men jag skulle tro att han blir kvar. Det skulle, okay, skulle jag verkligen tro. Alltså, han, jag sa det i något annat sammanhang. Jag tror verkligen Oscar Pettersson saknar Samuel Lidsholm, sin bästa polare, både på och utanför plan, så att säga.
Men det är ju också som tränare, att när man får in en spelare som hade sån tydlig USP som Oscar ändå hade hos oss. Mm. Att det verkligen var, ja, men Lidsch slår den här bollen och Oscar löper in och... Och även när han har bollen själv på högkanten. Petar springer, rundar, hittar snett inåt bakåt eller skjuter själv i första gaven. Liksom. Det är, när man ska försöka anpassa det till ett nytt lag, då blir det ju friktion. Alltså, det är ju naturligt. Så jag tror att Oscar kommer blomma även hos er.
Det tror jag också.
Jag tror det också. För, alltså, om man bara ser senaste matchen mot Öster, så såg att jag tror man har sett att de har pratat en hel del om det. För att jag ser ganska många sådana löpningar från Oscar när han kommer rätt tajmad. Och de är nästan där att slå den bollen. Mm. Så att, det tror jag verkligen kommer lösa sig. För att
Santos då?
För att i allsvenskan så kommer man på något sätt till fler sådana lägen när man har möjlighet att slå dem in bakom, för det blir så bara. Santos, alltså det är ju delikat eftersom han ofta har varit vår bästa spelare när han har spelat framåt. Men att det ändå finns en så stor potential att ha en jättebra ytterback i honom. Och det är en så jävla bra och smart spelare. Jag tror verkligen att de kommer få ordning på det.
Tror du att det kommer vara lite mer matchanpassat? Att han kanske spelar högerback hemma mot Mjällby, men att borta mot Djurgården, då vill man ha in en tydligare högerback.
Salomonsson
där och spela Santos högre upp. Eller alltså.
Vi kommer nog få se en del olika varianter i det, men jag tror ändå att grunden kommer vara att han ska vara högerback. Han har ju också så jäkla mycket att vinna i det, för att han är så jävla snabb, så han hinner ju liksom tillbaka in i situationerna hela tiden. Jag tror att vi kommer få se honom som högerback större delen av säsongen egentligen.
Vi drar oss vidare till stjärnan då.
Ja, men på just den positionen så tycker jag nog ändå att det finns en tydlig i år. Både hur han presterar på planen och vilken aura han har runt sig. Och det är Arbnor Mykolli. Det är liksom inga tveksamheter om vem det är på något sätt som springer först in i den offensiva delen i alla fall i Blåvitt i år. Har både liksom kvaliteterna på planen, målskyttet, gör poängen, gör assisten och har också, ja men det skimret runt sig liksom. Det, jag tror att det är Arbnor Mykollis namn som de flesta går ut med från shoppen när de har köpt sina tröjor till kidsen.
Ja, och det är väl svårt att ha någon invändning mot det som du är inne på, han, alltså både prestationsmässigt, den spelartypen han är. Jag vänder ju mig lite mot att så här, när ytterbackar är stjärnor och sådär, att det ska ju vara en kreativ spelare, det ska vara en spelare som helst gör poäng och så vidare, men också lika viktigt när man pratar om stjärna att det ska finnas någonting i auran, och det tycker jag ju att Mykolli har.
En riktig stjärna ska kunna missa en chipstraff
eller så här, en riktig stjärna ska till att börja med ens chippa en straff alltså vara där,
också kunna äga att bränna en straff i en avgörande match.
Ja. Ja, men och ta om den. Alltså, så här, ta i nästa match och matchen efter det. Alltså, han har ju redan bränt under kuppen också, men tagit straffar efter det igen. Så att han har ju han är väl liksom urtypen av en fotbollsspelare. Att han har ett självförtroende som verkar vara orubbligt trots liksom motgångar.
Ska du ta ut en enda spelare från IFK Göteborg till ett rockband, så blir det Arbnor Mykolli.
Ja, men lite så.
Och så kan han backa upp det på planen. Så att
Om jag ska tvinga dig fram på något namn till då?
Jag tror att när vi kommer sitta här i sommar så kommer jag sitta och säga att våran största stjärna har varit Malik Yalcoye.
Oj.
För att jag tror att han kommer vara så bra på plan.
Han är ju rolig att följa när han spelar, för han är ju otroligt bra och otroligt rörig. Alltså vi pratade lite om det efter Djurgårdsmatchen där, att han är typ bäst på plan i Göteborg och han skulle typ kunna ha 2,5 rött. För att det är överallt hela tiden. Ja. Det är en väldigt rolig speltyp alltså.
Ja, men när August sa att mittfältet kanske var våran sämsta lagdel, så kände jag, fan jag håller inte med. För nu har vi fått in dels Andreas Pint som, ja han är på ett lån, men han är ju där nu. Mm. Och vi har fått in Malik också. Alltså, det är så här, det var länge.
Kan säkert bli bra, men jag skulle ändå hävda att vi har inte sett, alltså så här, 60 spännande minuter mot Djurgården, om man nu ska ta mot allsvensk motstånd så. Alltså, jag vill ändå hävda, sen ser du Blåvitt mer än vad jag gör såklart, med träningar och allt vad det är, men att liksom prata om de här som riktigt bra mittfältare ur en allsvensk kontext redan nu, jag vill vänta lite. Det var det jag säger.
Jag förstår det, men jag ser också att shit, det är precis de här kvaliteterna som vi har saknat.
Det är sant.
Så att,
det är sant.
Ja, nej, men, och för att återknyta till matchen mot Djurgården där, man måste också minnas att det är en jävligt ung kille som precis har kommit till Sverige ifrån Elfenbenskusten. Detta är den största matchen han har spelat. Fullt med tryck, med folk på läktarna på konstgräs.
Mot Sveriges typ formstarkaste lag.
Precis, och mot en av Sveriges jobbigaste publiker att spela mot. Alltså han måste ju sitta, vad har jag kommit så att säga. Och de går ju stenhårt på honom också. Så han har ju inte spelat en så svår match i hela sitt liv. Och jag tycker ändå han kommer ur den med jävligt bra betyg.
Absolut.
Jag tycker att det är en lite föraning av vad vi kan se. Alltså när man ser träningar ibland så undrar man bara, vad fan händer nu?
Jag vill göra en lite rokad här i mallens ordning när vi ändå är inne på Malik. För jag gissar att vi kommer prata om honom när vi ska avhandla talangen.
Ja, om vi ska gå dit. Vi kliver dit, för då har du ju Malik som den första. Som han kommer vi få se. Jag tror vi kommer se honom från start i varje match.
Mm.
Det är så pass bra är han redan. Och när han får ordning på lite relationer på planen, lär känna, han pratar inte engelska ens.
Uh-huh.
Jag intervjuade honom genom hans lagkamrat Abundance som fick tolka.
Franska så, eller va?
Franska, mm. Ja. Och så sköter de det också. Men sånt där brukar ju lösa sig ju mer man spelar med varandra, att man hittar liksom sitt sätt att kommunicera.
Mm.
Det där kommer bara bli bättre också. Så att... Jag har gjort också en deal med min poddkollega Patrik Lindberg. Du får inte säga några summor i pengar kring Malik, för då vet vi hur det slutar. Alltså jag kommer inte göra det heller.
Fan, jag ska föreslå att vi ska ringa Patrik på fredag och ska dra ur honom en summa. Alltså. Det är så det sista jag gör. Men har ni gett honom något göteborgskt smeknamn? Eller? Det har varit Abbe och det. Alltså, ni brukar ju...
Malle var det någon som försökte med.
Alla ska ju låta som hamnarbetare. Liksom.
Men alltså, Malik är så lätt att säga, så jag tror att det bara hamnar. Där, liksom.
I Madicken.
Ja. Ja, men härligt. Jag håller med att han är svinspännande. Jag var sjukt imponerad av honom mot Djurgården, så jag bara det sagt. Det lät kanske som att jag var kritisk mot honom. Det var verkligen inte min poäng i det. Jag
tycker det var körning på honom.
Det får man säga. Åt alla håll och kanter på något sätt. Som det ska vara av en ung spelare som kommer till Sverige för första gången och allt vad det är.
Men!
Han är inte valet.
Jag kan ju inte... Alltså. Jag kan inte sitta och prata om talangen utan att prata om Benjamin Brantling som är 15 jävla bast och som har gått in och spelat som att han inte vore det. Som att han vore 25 med det här laget. På
kommer vi få se honom i Allsvenskan dock?
Vi kommer absolut få se honom.
Och men
få,
inte bara 7 alibi-minuter för att bli yngst genom tiderna. Liksom, nej, utan han kommer få spela.
Det tror jag verkligen. Att
blir han yngst genom tiderna för idag? Berkrot var väl också 15?
Han är den som är yngst genom tiderna som har spelat tävlingsmatch för IFK Göteborg i alla fall. Okay. I och med cupen här nu. Jag vet inte exakt hur det är med dagarna hit och dit med Allsvenskan. Men ja, vi kommer få se honom på plan i Allsvenskan.
Helt vad är det för typ av spelare?
Alltså han är inne mittfältare. Med, alltså det är väldigt tvåvägs där också. Väldigt, alltså otrolig kapacitet för att vara så ung. Väldigt bra teknik också för att vara så ung. Fast kanske mer av en, alltså om Malik är en typisk afrikansk spelare så är väl Benjamin en typisk svensk fostrad spelare. Om man säger så. Hård i kroppen, alltså bra teknik, bra skott, bra passningar och sådär. Ganska komplett någon sorts box till box.
Vi är på tok för unga för att prata om Stefan Schwarz här, men det låter ju lite som det är utifrån många gubbarna så pratar om Stefan Schwarz.
En parallell att omfamna, alltså så här, blir han så bra. Fan vad trevligt för er.
Jag
bara släpper den nu bara.
Jag ska inte sätta någon etikett på honom utan han
summa
ska få...
vid en eventuell försäljning. Nej.
Alltså, men det är
där har du gett Patrik Munkhalle där också eller?
Alltså det har han.
Gäller
det
alla spelare?
Det har han ju nog gjort själv också.
Oskar Wendt kan han få prata om.
Ja, men precis. Men det sjuka är liksom så, ska man få ut de riktigt stora pengar så är det ju typ här någonstans man ska sälja. Den världen är ju helt vansinnig. Nej men de får väl dela på talangbältet helt enkelt. Den ena är väldigt ung och den andra är otroligt bra.
Annars är det på dig att han ska också få spel till dig. För jag har varit benhård i den här podden att på talangerna får man inte nämna 15-åringar som är supertalangfulla om de inte kommer spela i Allsvenskan. Så vi får ju återkoppla.
Han kommer spela i Allsvenskan.
Ja men bra för... Mm. För det vet ju de som har lyssnat på våra tidigare avsnitt att jag är hård på talangpunkten i år.
Ja, så är det.
Jag blev stoppad att nämna vårt 14-årslag i BP-snittet. Ja. Fortfarande, kokar fortfarande.
Men just nu så skulle jag säga att han är först in på innermittfältet.
Ja, okay.
I kan, typ.
Ja. Mm. Spännande då att följa de båda två då helt enkelt.
Ja.
Vi tar fanbäraren.
Ja, det kan vi ju städa av snabbare här då. Som det ser ut nu så tycker jag att det finns bara Gustav Svensson att välja på där. Nybliven ärkeängel framröstad av supportrarna till den som mest betydelsefulla och med störst klubbhjärta och hur de kriterierna nu är egentligen, det kommer jag få hit för nu. Men strunt i det, supportrarnas val förra året och jävligt still going strong ändå får man säga. Så ska man plocka ut någon med klubbhjärta så är det Gustav Svensson.
Binder runt armen och...
Ja, det skulle varit Oskar Wendt emot då.
Ja, exakt. Om man ändå... Det blir ju att man buntar ihop det där gänget och har gjort hela tiden, eller på att säga. Det är lite orättvist.
Kommer aldrig sluta.
Nej, heller. Exakt. Men Wendt var ändå med i liksom, tankebanorna, eller?
Ja, så det är väl de två man kan välja på.
Ja, vad är det sen?
Nej, det skulle väl vara Pontus Dahlberg någonstans.
Ja.
Och det är ganska många år på tjänstgöringsbänken så att säga för att
och en sejour i Häcken.
Ja, det är sant.
Hur många säsonger tar den att tvätta bort?
Alltså,
10.
Om du frågar Pontus före förra veckan så hade han nog tyckt att det var jobbigt eftersom det har varit lite glidningar fram och tillbaka, men vi har snackat om det också.
Ja, okej. Härligt. Mm. Gustav Svensson, det är väl svårt att säga emot den. Den känns...
Det är tydlig ledare på plan också. Sådär.
Precis, och den kompromisslösa spelstilen och hela den, när man dives into tackles, som det heter på FIFA. Det är fint.
Vi fortsätter, det gör vi ju i alla avsnitt ska vi säga, men var lite jävlens advokatfrågor. Hur orolig är man för att det kan gå snabbt i den åldern som både Gustav Svensson och Oskar Wendt är? Alltså att ett år senare så kan de vara mycket, mycket sämre än de var ett år innan, så att säga. Finns det någon oro där att det är två som jag gissar kommer vara startspelare eller spela mycket i alla fall? Gustav kommer ju starta ganska givet och Wendt kommer få spela en hel del. Finns det någon oro i att man ska i höst börja se att fan, de börjar bli gamla?
Alltså det är ju inte snabbheten som är grejen med de spelarna. Så att, inte egentligen. Nej. Så här, om det skulle gå neråt i kvalitet så tror jag att det går ganska långsamt neråt. Om jag ska vara ärlig.
Vi tar den sista kategorin då, som är vårt långtidsspel som vi har på atg.se/tutto. Ett spel per lag som man kan gå in och rygga om man är över 18 och inte har problem med spel, för då ska man istället gå in på stödlinjen.se. Men här har ju du såklart fått ansvar över ditt kära blåvitt själv.
Yes.
Och då har vi landat i vad då?
Att det är ett optimistiskt spel såklart, och det måste ju vara lite kul också, eller hur? Jag säger att blåvitt kommer före AIK i tabellen i år.
Jag gissar att det här kommer vara långtiden med högst odds. För att AIK...
Ingen gillar en feg. Så.
Nej, men exakt. Men jag tror att AIK är nog enligt många spelbolag i alla fall runt topp 6.
Jag tror vi är typ 6 på ATG.
Medan blåvitt tror jag skulle snarare ligga runt en 10:e plats kanske. Enligt odds. Så att det är ju sticka ut hakan, och det gillar jag. Det är mycket roligare än mina 1,70 skilder odds.
Hur många poäng skiljer det förra året? Så väl egentligen till slut. Var det 3? Ja, 2, 3?
Något sånt.
Och sen såklart så har ju AIK köpt på sig lite dyrare spelare än blåvitt. Det får vi vara ärliga att säga också. Jag tror kanske, det kommer bli ett jävla liv med det. Men jag tror också att det här kuppspelet är lite dopat. Det är inte så bra som det ser ut.
Ja, okej. Okay, intressant. Jag har noterat att blåvitt, att ni är ganska nöjda med eran kupp, AIK. Ser inte så bra ut. Noteras bara. Stoppas i en ficka. Och så ser vi.
Nej, men ni har gjort en väldigt bra match mot Mjällby. Har ni gjort?
Alltså, väldigt bra match mot Superettan motstånd också.
Ja.
Ja, men du sitter ju och pratar om att liksom Nordic United var...
Det var rätt bra egentligen. Ja, men det är ju nu. Nu är nu. Och sen
ja, så är det. Vi får se. Alltså, jag gillar spelet också. Det ger en edge i, om inte annat, liksom head-to-head i totsvenska mellan dig och mig.
Det måste vara lite kul.
För mig är det också. Det var ju väldigt kul förra säsongen för mig från sidan att följa er två. Er ständiga... Nu ser AIK lite bättre ut och då sitter Spången och hånar Jocke. Och nu ser blåvitt bättre ut och då hånas det tillbaka. Och så här väcker du ändå kampen en säsong till. Så för mig, jag blir bara glad av det här. Alltså.
Vi har ju en tendens att följas åt också som klubbar. Så att det hade ju inte varit orimligt att vi gjorde det i årets tabell heller. Och sen, hej, så jävla fantastiska spelare har väl inte AIK fått in heller, eller? Det är väl inte så att det bara sjunger om det, liksom?
Anton
Saletius nyligen uttagen till landslaget. Notera det bara.
Jo, men han blir inte bättre av det.
Nej, men det är ändå kvitto, tänker jag. Mejmetalin är inte pynt uttagen i. Är han dansk, eller?
Han är dansk. Men,
vet du vad? Jag kommer inte rygga det här spelet, men jag är glad att det finns.
Ja. Men vi touchade lite vidare. Om jag bollar in dig också, Tapper, då. Så här, lite svårt vart man ska på något sätt placera blåvitt. Jag har inte riktigt bestämt mig, även om jag har ju min del av tabellen jag rör mig i. Mm. Du kanske är lite mer pessimistisk, eller?
Ja, men jag är beredd att jag kan bli rätt motbevisad också, för att många av de frågetecknen jag har kan redas ut ju. Men jag är lite orolig för det här jag sa med Wendt och Gustav Svensson. Jag har sett den typen av spelare vara svinbra en säsong och sen inte vara nästa. Jag är fortfarande inte så över... Jag har ingen övertro på Hausner eller Santos defensivt på andra kanten. Alltså, jag säger inte att jag är spiksäker på att det kommer gå dåligt för IFK Göteborg, men jag ser lite olika farhågor, och ser man ett par sådana så kan de slå in liksom. Alltså, skulle Göteborg ha en svår start på säsongen, då tror jag att det kommer storma rätt fort, för att man kommer också från det man gjorde förra året. Och, alltså jag vet inte, det finns mycket jag ifrågasätter. Jag är inte lika stensäker som alla ni andra i den här studien på Oscar Pettersson heller, till exempel.
Okay.
Alltså BP la väldigt mycket av sitt spel runt honom. Alltså nästan all boll gick dit. Vad gjorde han? 10 poäng till slut. Vad talar för att han ska göra mer i Göteborg? Jag vet inte. Mucholli gjorde inte så mycket under hösten. Alltså jag vet inte, det finns mycket frågetecken liksom. Och jag tror... Ja, men... Jag vet inte, jag känner mig inte säker i Göteborg. Och därför så kan man ju... Därför är det roligt att sätta dem längre ner också, för att sticka ut hakan i att jag känner mig inte säker här, jag kan bli motbevisad, men jag tycker det finns mycket osäkerhet kring IFK Göteborg.
Ja, men när man sätter ett sånt här bett också, så är det ju också, det är baserat på att Blåvitt kan få en bra träff med det här laget. AIK har absolut alla möjligheter att få inte en träff, eftersom man är AIK med hela historiken. Det är så enkelt.
Men det är väl lite så jag tänker också när man ska försöka sätta sitt säsongstipp, att kommer Göteborg få träff eller inte? Jag ser mycket jag tänker att jag inte är 100 på, och därför tänker jag att det kanske inte blir så bra då.
Och det är samma som du pratade om Saletros. Ja, men om han går sönder över en längre tid, vad fan händer då?
Men det är som att säga att om Mikolo går sönder, då åker ju Blåvitt ur.
Ja, men så här, det är två lag som är så depending on vissa spelare.
Så är det, och det är väl alla i någon
stora förflyttningar kan göras i tabellen, och åt alla håll.
Jag får ju stå fast vid Gais-avsnittet då, att det är två lag från Göteborg som åker ur den här säsongen, och det är Gais och det är Blåvitt. Jag får ju stå fast vid min haka som har sträckts ut. Jag kan ju inte ta tillbaka den.
Då sträcker jag ut liten haka då,
sämre än förra året,
och lägger mig i mitt...
Nej, eller de andra lagen är bättre.
Jag säger att Blåvitt kommer vara närmare att åka ur än att komma före AIK.
Ja, nej, men går det att få odds på det?
Ja, det känns svårt på något sätt. Men Peter då, avslutningsvis innan vi börjar runda av, vart har du Blåvitt i något form av preliminärt tips här mitt i mars?
Jag har ju virat lite och funderat lite så här, beroende på hur Gais är som nykomling också. Jag har ju varit lite sugen på att sätta Blåvitt som sämst i Göteborg.
Mm. Den tror jag. Jag har Gais jumbo alltså.
Jag har ju inte, all respekt för Gais, jag har inte sett Gais i år. Så att jag ska ju inte sett Blåvitt heller. Men det är lite som det Marcus var inne på också. Att så här, det finns liksom lite att så här fundera på. Det blir ofta så att i en storklubb, fan, nu har vi fått in en ny talang från Afrika. Det här känns sju bra som helst.
Han tror jag alltså, mycket på dock.
Ja, men, och det kan slå jättebra. Men lite så här, hur bra blir det egentligen? Hur klokt har Gais byggt nu under 2 år? Och så vidare. Att det blir lite sugen på den.
Har du inte större tilltro till Ola Larsson?
Vad gör Gais?
Ola Larsson tror jag på. Inte bäst i stan.
Nej,
sen är det såklart också mycket roligare att göra så här mot Blåvitt såklart.
Nej, men du får inte säga att det är det handlar om, Jocke. Det handlar om att jag ser inget annat lag än Gais som jag tycker är tydligt sämre än Blåvitt.
Nej, men det är ju spetsigare att liksom trycka ner Blåvitt i ett tips såklart. Så här. Också,
ja, men det är inte bara därför man gör det är också för att man ser något.
Vi måste också lära oss att inte bli irriterade över att folk tippar våra lag på sämre än vi själva tycker. Nej, det är så jävla oviktigt vad folk tippar mitt lag, om man ska vara helt ärlig. Men jag tror att det kan finnas en liten faktor av att man blir lite spetsigare, och det är enklare att ta den mot Blåvitt just nu. Och det, så är det. Det är bara att ta sig upp i skiten.
Vi får se hur det blir för IFK Göteborg under 2024. Det var Blåvitt avsnittet i alla fall. Imorgon kommer ett nytt avsnitt, som alltid. Då ska vi avhandla HBK. Det blir härligt att komma med Musko till studion. Tack för att ni lyssnar. Vi är tillbaka imorgon som sagt. Hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.